Det här med hur våra ögon och vår syn utvecklas är verkligen intressant och komplext. Vill du lära dig mer om det? Och vill du kanske veta hur du kan hjälpa ditt barn att se så bra det är möjligt utifrån de förutsättningar som finns? Då ska du fortsätta att lyssna på det här avsnittet och höra Mia berätta mer om just de här sakerna. Välkommen till podden Synsätt och dagens avsnitt som är nummer 51. I den här podden så pratar vi om att det finns flera sätt att se på saker, att synen är olika och att ens synsätt kan variera. Vi vill att podden ska ge kunskap på ett sätt som är lättillgängligt. Och vi som gör den här podden, det är Eva Karlholt och Margareta Svensson. Eva, hon är synpedagog och jag jobbar som kurator på Syncentralen i Jönköping. Och det är jag som kommer att höras idag och Eva jobbar på i bakgrunden med inspelningen och att det ska funka så bra som möjligt. Så, nu är det då dags för ett nytt avsnitt med inriktning mot barn med synnedsättning. I föregående avsnitt så har Helene och Cecilia berättat om hur barnteamet jobbar, vad de kan erbjuda och hur de kan hjälpa till för att ge förutsättningar för att allt ska fungera för barn med synnedsättning så bra som det bara går. Det har också varit ett avsnitt som särskilt vänder sig till pedagoger som träffar elever med synnedsättning. Men idag hörni så ska det bli jättespännande. Vi ska nämligen få en inblick i hur synen utvecklas från det att vi är små och några år framåt. Så jag vill säga välkommen Mia. Du får jättegärna börja med att presentera dig för våra lyssnare.
Tack så mycket. Jag heter Mia Karlsson och jag blev klar synpedagog för cirka 20 år sedan och har arbetat med detta sedan dess. Mm. Nu sedan 7 år tillbaka så arbetar jag i barn- och ungdomsteamet här i Jönköping.
Ja, det är så roligt att du har möjlighet att vara med här idag och att vi kan spela in det här avsnittet. Jag sa ju inledningsvis att det här med ögats och synens utveckling är komplext. Och då tänkte jag bland annat på hur våra ögon utvecklas under fostertiden. Mia, stämmer det att ögat faktiskt utvecklas både från hjärnan och huden?
Ja, det är faktiskt så att ögat utvecklas både från hjärnan och huden under fostertiden. Och en väldigt förenklad förklaring kan man säga att den bakre delen av ögat, det vill säga näthinnan, utvecklas från hjärnan och hornhinnan och linsen utvecklas från huden. I hela den här processen samspelar många olika gener och signalämnen för att hjärnceller och hudceller ska förändras och bli till ett öga.
Mm, det låter ju väldigt invecklat och det är ganska lätt att förstå att det kan bli lite fel i den här processen.
Ja, att ögat inte utvecklas som det ska kan vara en orsak till att ett barn föds med synnedsättning. Och det finns flera anledningar till synnedsättning hos barn. Det kan vara så att det är näthinnan, synnerven eller synverken som är drabbade. En synnedsättning kan bero på själva ögat är påverkat. Men det kan också bero på att signalerna till hjärnan är påverkade. Och barnet får svårt att tolka det som ses. Man brukar då tala om CVI eller cerebral vision impairment. Utöver det jag nämnde så finns det också en ökad risk att synen blir skadad hos barn som föds för tidigt.
Mm. Så det kan alltså finnas flera orsaker till att ett barn föds med någon skada som påverkar synen. Skulle du kunna berätta lite mer om själva synen för oss?
Ja, det är ju så att synen är inte helt färdigutvecklad när ett barn föds. Och så är det ju för alla barn. Alla nyfödda barn har dålig syn de första veckorna. Synskärpan är låg och allt är lite suddigt för bebisen. Men på mycket nära håll så kan bebisen se rätt så bra. Säkert känner många igen att ett litet barn främst reagerar på ansikten och ljus den första tiden. Och synen utvecklas mycket under barnets första månader. Under den här tiden är det viktigt att synen stimuleras, vilket betyder att barnet behöver få använda sina ögon. Det brukar ske automatiskt för det mesta. De flesta barnen...
Jag tänker på att det beror på i den här miljön som de befinner sig i. Att det brukar hjälpa till att stimulera alla sinnen, eller hur?
Precis. Ja. Det är ju så att föräldrar och andra människor finns nära och tar hand om barnet på olika sätt. De pratar med dem, de pysslar om det och gosar med det. Ofta finns det några små leksaker i närheten. Kanske en mobil över sängen eller skötbordet som barnet kan titta på.
Ja, just det. När du säger det med leksaker och sådär. Och då tänker jag på hur är det med alla färger? Uppfattar barnet det från början?
Nej, färgseendet är faktiskt inte så bra den första tiden. Vid födseln ser barnet mest skarpa kontraster. Och sedan vid 2-3 månaders ålder så kan barnet urskilja färger.
Alltså det går ju väldigt snabbt ändå och det händer så mycket på kort tid.
Ja, ett barns syn utvecklas väldigt snabbt. Från det att barnet föds fram till 4 års ålder så har barnet utvecklat synen och ser nästan lika bra som en vuxen. Synen fortsätter att utvecklas fram till att barnet är cirka 8-10 år. Och det här gäller alla barn, inklusive barn med synnedsättning.
Just det. Du, jag tänkte att vi kunde hoppa tillbaka till det där med synstimulering. För jag skulle gärna vilja höra lite mer om det.
Gärna. När jag pratar om att ett barns syn behöver stimuleras kan man säga att det handlar om hur man kan hjälpa barnet att på bästa sätt utforska och upptäcka både sig själv, människorna omkring och även omgivningen utifrån de förutsättningar barnet har. Så synstimulering är ett sätt att locka barnet att använda sin syn och det i sin tur medför att synen utvecklas så mycket det är möjligt. Synen är viktig för att barnet ska bli intresserad av att utforska omgivningen.
Jag förstår, men jag tänker på hur blir det då för barn som har en svår synnedsättning eller som kanske är blinda?
Ja, då behöver det barnet få uppleva och utforska världen med andra sinnen än synen. Nämligen hörsel, känsel, lukt och smak. Barnet behöver få hjälp att använda alla sinnen för att förstärka och förstå sin omgivning. I början reagerar barnet mer reflexmässigt på synintryck genom att barnet riktar ögat till exempel mot en tänd lampa eller starka mönster och kontraster. Barnet reagerar på att det är något eller att det händer något men kan inte avgöra vad det är. Senare lär sig barnet vad det ser eller vad som händer. Det är en process och har barnet en svår synnedsättning eller blindhet så är det viktigt att barnet får hjälp med att tolka och förstå allt det här.
Har du kanske något exempel att ge som förklarar det här ännu lite mer?
Vi kanske kan tänka oss en apelsin. För att barnet ska förstå att det är en apelsin som det har framför sig så behöver barnet få se den runda formen eller om barnet saknar syn erbjudas att känna på formen. Känna på ytan som är lite... ska man säga, skrovlig och kanske klämma lite på apelsinen. Och sedan känna på skalet på apelsinen, klyftorna som finns inne i apelsinen och kärnor. De behöver lukta och få smaka på apelsinen och även höra dunsen från apelsinen när man tappar det.
Det var ett bra exempel och det blir ju så tydligt att det är flera sinnen som kopplas ihop och hjälper barnet att få information. Det kanske är något mer som du vill berätta om när det gäller synstimulering?
Ja, synstimulering handlar om att förstärka synintryck. Och ett sätt det är att använda kontrastrika leksaker. De här leksakerna får gärna vara glittriga och blanka och kanske ha svartvita mönster. Om barnet har en svår synnedsättning är det viktigt att barnet får möjlighet att använda alla sinnen, som i exemplet med apelsinen. Det kan till exempel vara att ha leksaker med goda kontraster och som låter och även gärna ha olika struktur och material. Genom det stimuleras barnet att både se och lyssna och känna. Och när vi pratar om detta så brukar vi även ta med det här med nyfikna fingrar. Det är viktigt att barnet får använda och utveckla sin nyfikenhet i händerna. Sen vill jag också nämna att för barn som har en svår synnedsättning eller blindhet så är det bra att utveckla känseln på hela kroppen, till exempel genom lätt massage eller bad. Det är början till att barnet så småningom får en god kroppsuppfattning.
Mm. Du, när vi pratar om det här så tänkte jag att det kanske är bra att vi understryker att det ju inte går att träna bort en synnedsättning.
Ja, det är verkligen bra att klargöra det. Det går alltså inte att träna bort en synnedsättning, men det är viktigt att man stimulerar och utvecklar den syn som finns.
Absolut. Du, visst, har du några fler tips att ta upp?
Ja, jag har några saker som jag gärna skulle vilja nämna. Mm. Det är bra att tänka på för att barnet ska få så bra förutsättningar som möjligt. Det första är att placera leksakerna nära barnet och även i det området som barnet ser om det är ett begränsat synfältsbortfall. Det lockar barnet att krypa eller gå mot leksaken och det väcker nyfikenhet och upptäckarlust. Det andra handlar om belysning. Det är viktigt att det finns en bra allmän belysning och punktbelysning i hemmet för det underlättar för barnet att se. Det tredje är att tänka på att undvika motljus och se till att barnet inte bländas av till exempel solen som skiner in. Då kan det vara bra att dra ner en persienn eller ha gardiner att dra för. Det är även viktigt att vår optiker kollar om barnets syn kan korrigeras och förbättras med glasögon. Det är faktiskt rätt vanligt att små barn får glasögon.
Mm. Hur gammal eller kanske snarare ung kan man vara då när man får glasögon?
Jag tror att det minsta vi har haft här på syncentralen har varit runt 3-4 månader.
Ja.
Men det går att korrigera synen så fort man vet att det finns ett brytningsfel och det finns pyttesmå bågar som passar och sitter bra på bebisen.
Ja, det är ju fantastiskt bra. Och nu var vi ju inne på det med glasögon, men jag tänkte sådär överlag, när kan barn börja använda andra synhjälpmedel?
Mm. Det är svårt att säga någon exakt ålder. Vi tittar mer på när barnet är moget att börja lära sig använda synhjälpmedel. Det vanliga är nog ändå att det brukar vara i förskoleåldern. Barnen börjar bli då moget och lära sig hantera hjälpmedel. Och vi försöker träna och öva in på ett lekfullt och positivt sätt. De små barnen har inte behov av hjälpmedel på samma sätt eftersom de har en mindre sfär. Och leksakerna är ofta stora som klossar och böcker. Och därmed klarar det sig ganska bra faktiskt.
Mm. När vi nu är inne på det här med hjälpmedel så kom jag att tänka på ett specifikt hjälpmedel som brukar vara till stor nytta när synen är väldigt nedsatt eller inte finns alls. Och då tänker jag på den vita käppen. Då undrar jag, hur funkar det för barn? Kan barn ha nytta av en vit käpp och i så fall när kan ett barn börja lära sig att använda en sån?
Mm. Absolut kan små barn lära sig att använda en vit käpp. Mm. Men jag tänker på att barn som har en svår synnedsättning eller blinda kan vara hjälpta av en lära-gå-vagn när de börjar vilja resa sig upp och ta de första stegen. Med hjälp av vagnen kan de upptäcka omgivningen och känner när de går mot saker eller en vägg. Sedan kan en vit käpp introduceras på ett lekfullt sätt när barnet där är kanske 3-4 års ålder. Och då får man jobba mycket med känseln, hörseln och kroppsuppfattning.
Så bra! Då har vi ju fått veta lite mer både om glasögon, hjälpmedel och den vita käppen. Och jag skulle vilja att vi backar tillbaka lite till den här tiden när barnet är yngre. Och det bara för att jag funderade nämligen över det här med samspel mellan föräldrar och barn. Hur går det till egentligen när barnet inte ser så bra?
Den första kontakten mellan föräldrar och det lilla barnet sker till stor del genom ögonkontakt och på mycket nära håll. Men ibland kan man behöva hitta andra sätt att samspela med barnet. Det kan vara till stor hjälp att uppmuntra barnet att använda alla sina sinnen, till exempel genom beröring, tal och ljud. En god anknytning och samspel skapas genom att använda mycket fysisk kontakt och prata mycket och använda olika röstlägen. Att beskriva och låta barnet känna på saker. När barn är små söker de ofta bekräftelse för att lära sig saker. De kan söka bekräftelse för att se om mamma ser glad eller arg ut. När barnet har en synnedsättning gäller det att vara lyhörd för små, små signaler som barnet ger och som står för försök till den första kommunikation.
När du berättar det här nu och även tidigare berättade om vikten av att beskriva saker så kom jag på att vi kanske ska berätta lite om syntolkning också.
Ja, det är också en viktig bit. Syntolkning är ett stöd för att barnet ska få så bra förståelse av vad som händer runt omkring och hur saker hänger ihop och samspelar. Syntolkning betyder att man berättar för barnet vad som finns i omgivningen och vad som händer. Till exempel att det åker förbi en blå bil och det är grannen som satt i den. Han hade en röd keps och han såg glad ut för han skrattade och vinkade. Ett annat exempel från, ska man säga, förskola kanske. Nu skrattar de andra barnen för att Emma gjorde ett pruttljud med munnen och höll för näsan innan hon gömde sig bakom en kudde. Syntolkning ger på sikt en förståelse för socialt samspel och vardagliga situationer. Och det är viktigt i både hemmamiljö, i förskola, skola samt på fritiden. Ja, i alla miljöer som barnet rör sig i.
Så bra, vilken fin beskrivning och bra exempel. Vi närmar oss slutet av det här avsnittet och jag undrar vad du nu skulle vilja skicka med föräldrar, anhöriga och närstående till barn med synnedsättning.
Det finns flera saker, men jag tänker framförallt vara nära ditt barn. Lek och sjung och använd ramsor tillsammans. Se också över att ni har god belysning i hemmet och att belysningen inte bländar. Nu har jag gett en mer allmän information, så har du som lyssnar funderingar kring just ditt barns synutveckling eller synstimulering eller kommunikation, så tveka inte att kontakta oss på syncentralen så att vi kan ge mer riktad information och individuella tips. Vi kan också göra hembesök och hjälpa till i den miljön som barnet är van vid och där det känner sig tryggt. Och när det gäller de små barnen så har vi en nära och kontinuerlig kontakt med dessa familjer.
Mia, jag tycker att du har gett oss en god inblick i synutveckling och synstimulering idag. Och på köpet så har vi ju fått höra lite om samspel och syntolkning också. Det är ju som du sa stora områden och det finns mycket att berätta om dem. Men du har gett väldigt goda inblickar. Stort tack till dig för att du har varit med i dagens avsnitt och för allt som du har berättat för oss.
Tack.
Jag vill såklart också tacka dig som lyssnat på podden Synsätt idag. Vi hörs framöver.